Hitler sår krig och död omkring sig. Han härskar över de dödas rike. Han förkunnar en dödsbringande världsordning. Han låter mörda människor av den enkla anledningen att han utpekat dem som folkets fiender. Hitler är kriminell. Wien efter sekelskiftet. Den yttre glansen bedrar. På sjaskiga ungkarshotell lever den unge Hitler ett liv i misär, utan fast arbete, på gränsen till social utslagning. En skarp kontrast till den ställning han snart kommer att uppnå. Samhället har vänt honom ryggen. Hitler söker efter förebilder. Han hittar den före detta munken Jörg Lanz von Liebenfels. En man som i Hitlers ögon ter sig tillräckligt karaktärsfast och oförsonlig. Från Werfenstein i Oberösterreich gör Lanz propaganda för sitt tvivelaktiga arier-ideal. Är ni blond? Då är ni kulturskapare och kulturbärare. Lantz beskriver judarna som fiender till den ariska rasen. Det är onda tankar, men de ger Hitler inspiration till hans första skrift om förintelsen. En situationsbild från den 2 augusti 1914. I folkmassan urskiljer vi ett glatt, exalterat ansikte. Det är en man som äntligen vet var han hör hemma. Första världskriget ger Hitler en möjlighet att bryta den onda cirkeln av personliga misslyckanden, grusade förhoppningar och inre ensamhet. Kriget tillåter Hitler att fly in i en förment, trygg gruppgemenskap. Det här är redan efter hans värld, den säkra tillflykt han alltid har saknat. Fyra års krig sätter sin prägel på Hitler. Brutal självhävdelse är den enda överlevnadsstrategin. Mänskliga känslor tyder på svaghet. Känslokyla tyder på styrka. Med den lärdomen återvänder Hitler från kriget. Vid kejsardömets sammanbrott är grunden för Hitlers kriminalitet redan lagd. Men hans brottskarriär börjar först när han gör sitt inträde i politiken. En scen från sommaren 1919. Mannen längst till vänster är Adolf Hitler. Krigsnederlaget inspirerar honom till hans livs första politiska pamflett. Där står det: för Hitler är alla judar fosterlandsförrädare. De är skuld till sammanbrottet, och framförallt ligger de bakom den lömska dolkstöten mot den gamla borgerliga ordningen, arbetarrevolutionen i november. Münchenrevolutionärer som Ernst Mühsam, Kurt Eisner och Ernst Toller, de är judar. Och för honom utgör de det gift som förtär det tyska folket. Plattformen för Hitlers världsåskådning skapas fyra år senare. I Landsbergfängelset efter det misslyckade kuppförsöket i november 1923. Här dikterar han Mein Kampf för Rudolf Hess. Enligt Hitler en historisk framtidsvision. I själva verket en detaljerad handledning i statligt sanktionerad kriminalitet. Förakt för demokrati och humanitet, förhärligande av kriget, nationalistisk intolerans, judehat. I sin bok sammanfattar Hitler sina fixa idéer och sin unkna symbolik. Författaren avslöjar sig som en framtida massmördare.
Hade man vid krigsutbrottet eller under krigets gång utsatt 12 000 eller 15 000 av dessa hebreiska folkfördärvare för giftgas på det sätt som hundratusentals av våra bästa arbetare från alla skikt och yrkeskategorier fick utstå i fält, då skulle inte miljoner liv ha offrats förgäves vid fronten.
Vid mitten av 20-talet är många tyska judar övertygade om att deras tid som andra klassens medborgare är förbi. Weimarförfattningen garanterar dem frihet och jämlikhet, och de identifierar sig med denna stat som så förbehållslöst låter dem integreras.
Ich freue mich außerordentlich in Deutschland und speziell in meiner Geburtsstadt Berlin zu sein.
Wir haben zu der Zeit oft genug gesagt, Mensch, jüdisch sein ist doch eine Religion, ist doch nichts weiter als das. Das konnten viele gar nicht verstehen. Bist du Deutscher oder bist du Jude? Dass es beide ein und dasselbe sein könnte, das scheint vielen gar nicht im Kopf gegangen zu sein.
Judarna är patrioter, fast rotade i den tyska kulturen och det tyska samhället. Blandäktenskapen bekräftar assimilationen. Före Hitlers maktinträde är det över 50%. Judarna är helt integrerade i det tyska samhället, både till vardags och till fest. I första hand vill de tyska judarna vara tyskar, i andra hand judar. Men Hitler har andra planer.
Ist das sehr anziehend. Ja. Und ich frage mich immer noch, wäre ich kein Jude gewesen, wäre ich auch ein Deutscher und wäre ich später in der Leibstandarte Adolf Hitler gewesen und hätte auch gemördet wie alle anderen, frage ich mich immer. Zum Glück ist das nicht geschehen.
I och med Hitlers maktövertagande blir de tyska judarna lovligt villebråd för nazisterna.
Sie sollen nicht wüten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden!
Führern har andra hotelser att komma med. Än så länge vill Hitler bekämpa judarna på laglig väg för att få dem ut ur landet. Nu går startskottet för förbrytarna. Steg 1. En begränsad bojkott riktad mot judiska firmor. Hitler låter judehataren Julius Streicher genomföra aktionen.
Ein Volk, das nicht auf die Reinheit seiner Rasse hält, geht zugrunde.
Det är inte bara judar som faller offer för förföljelserna, som Streichers propagandablad Der Stürmer låter påskina. Hitler hatar alla oliktänkande. De må vara kommunister, socialdemokrater, homosexuella, zigenare eller Jehovas vittnen.
Ich denke, dass es Leute, die Politiker sind, Kirchenführer, Gewerkschaftsführer, Universitäten, die hätten erkennen sollen frühzeitig, und das ist meine Hauptpunkte hier, dass Hitler ein tief unmoralischer Mensch war und seine Bewegung tief unmoralisch und von Anfang an mörderisch. Und dieses Kompromiss war einfach, glaube ich, weil in der deutschen Tradition die tiefe Verankerung des Respekts für Menschenrechte gefehlt hat.
För motståndare till diktatorn inrättas redan i slutet av mars 1938 den första tortyranstalten, koncentrationslägret Dachau. SA och SS står för terrorn. Hitler gör dem till lagliga verkställare av sin olagliga politik. Koncentrationslägret går under namnet omskolningsanstalt. Detta är början till massförintelsen.
Das Perfide, das mir persönlich widerfahren ist, das war für mich als junger Mensch, dass ich kein Mensch war in ihren Augen. Bei jedem Blick, den man dann ihnen zuwarf, der ihnen nicht gepasst hat, oder wenn sie geglaubt haben, die Bewegung ist zu langsam, haben sie sich auf einen gestürzt und haben einen zusammengeschlagen, haben eine Meldung gemacht, wenn sie gerade notwendig ihre Zahl wieder an Meldungen auffrischen wollten. Und man hat immer das Gefühl gehabt, jeder von diesen SS-Leuten kann dein zukünftiger Mörder sein, weil keiner war berechenbar.
Vem som är drivande kraft i den kriminella verksamheten visar sig i behandlingen av förmenta motståndare inom de egna leden. Hitler gör mordet till metod i sin politiska strategi. Operation Kolibri mot SA-chefen Ernst Röhm på morgonen den 30 juni 1934 i Bad Wiessee leds av fyren personligen. Klockan är 7:10. SS-män rusar in genom porten på hotell Hanselbauer. Hitler störtar upp för trapporna. Flankerad av SS-männen söker han sig fram till rum 31, Röms rum. Den sömndruckne SA-chefen ser genast vem som står framför honom. Ut, vrålar Hitler. Du är anhållen för högförräderi. Likadant går det för 200 till som råkat i onåd. Inte bara ledande SA-män. De likvideras. Avrättningarna förklaras därefter som lagliga. Maktövertagandet är ett faktum. Nu kan Hitler obehindrat bestämma över liv och död. Han är ensam innehavare av statsmakten.
Och det får jeder för alle Zukunft wissen. Was, wenn die Hand zum Schlag, den in Stade hebt, der sichere Tod sein los ist.
Och staten, det är han. Nästa steg i det statliga våldet drabbar återigen judarna. För varje år trappas terrorn upp genom nya förordningar. Lagen till skydd för det tyska blodet och den tyska äran. Riksmedborgarlagen. Yrkesförbud utfärdas för judiska läkare, konstnärer, journalister och professorer, vilket medför drastiska inskränkningar i de tyska judarnas liv. Den nya folkkulturen klarar sig bra utan dem. Ariska filmstjärnor kungör vad som kommer att spelas.
Wir spielen hier einen Schauspieler seiner Zeit, in der Pflicht und Opfer ein Volk groß machten. Auf unserer Zeit erfordert Pflicht und Opfer.
Tysk ställs mot jude. I vardagslivet tvingas medborgarna att ta avstånd från sina judiska grannar. Hitlers mål är ett judefritt Tyskland. Tågen fylls av judar på flykt från Nazityskland. Redan i början av 1938 har en fjärdedel av dem lämnat sin hembygd. Det är många, men inte tillräckligt många för Hitler. Från sin idyll i Berchtesgaden dikterar Hitler förföljelserna. Hans lydiga lakejer får muntliga direktiv, inga skriftliga order. På så sätt blir upphovsmannen Hitler aldrig synlig. Judekvarteren i Wien, Det bor cirka 180 000 judar i staden, var tionde invånare. I mitten av mars 1938 sprider sig skräcken här. Annekteringen, Hitlers dröm, blir en mardröm för dem. I triumf kör han in i den stad där han 30 år tidigare lidit sitt livs största nederlag. Där såddes fröet till hans judehat. Sin främste hantlangare har Hitler tagit med sig, SS-chefen Heinrich Himmler, som genast låter häkta 67 000 av Tredje rikets fiender. Efter införlivandet av Österrike har det nya Stortyskland plötsligt lika många judar som Tyskland 1933, 600 000. Nu bryter hysterin ut. Syftet är att tvinga judarna att ge sig av. Mobben får rasa på Wiens gator med gillande från högsta ort. Alla judar ska med tvång förmås att lämna Stortyskland. Många är redo att ge sig av. Men vart ska de ta vägen? Hitler vill ha bort dem. Likgiltigt hur och vart. I oktober 1938 börjar deportationerna. Med Hitlers samtycke genomför utrikesdepartementet utvisningen av 17 000 polska judar som bor i Tyskland. Bland dem familjen Grünspan. Yngste sonen, Herschel Grünspan, har just inlett sina studier i Paris när han får höra om familjens olycksöde. I vredesmod förser han sig med en revolver, skaffar sig tillträde till den tyska legationen och skjuter legationssekreteraren Ernst von Rath. Mordet på Rath inspirerar Goebbels till exempellös hets mot judarna, med Hitlers godkännande. På en natt bränns 200 synagogor ner i Tyskland och tusentals judiska butiker plundras. Överallt på gatorna ligger krossat glas. Pogromen kallas därför kristallnatten. De ariska teaterbesökarna bryr sig knappast. Heinz Rühmann röner denna kväll stor framgång i pjäsen 13 stolar. Hitler vill inte ha någon vild pogrom. Han vill terrorisera judarna systematiskt under statligt överinseende. Till sakförvaltare för den officiella judeförföljelsen utnämner han Hermann Göring. Den framtida riksmarskalken vet vad Hitler väntar sig av honom. Ett fullständigt och hänsynslöst fördrivande av alla judar ur det tyska riket. Men Hitler har tänkt ett steg längre och Göring citerar sin ledare.
Om Tyskland inom överskådlig tid skulle bli indraget i en utrikespolitisk konflikt är det självklart att också vi i Tyskland i första hand kommer att överväga verkställandet av en stor vidräkning med judarna.
Våldets strateg är Reinhard Heydrich. Han är den som smider planerna för hur Hitlers vilja ska omsättas i handling. Hur den slutliga lösningen av judefrågan kan komma att se ut blir uppenbart i slutet av november 1938.
I ett sådant stadium i utvecklingen ställs vi inför nödvändigheten att utrota den undre värld som judarna utgör, så som vi i vår ordningsstat har för vana att utrota förbrytare med eld och svärd. Resultatet skulle bli det faktiska och definitiva slutet för judendomen i Tyskland, dess totala förintelse.
Första gången Hitler visar sin otålighet offentligt är i ett ödesmättat riksdagstal.
Wenn es dem internationalen Finanzjudendom in
und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht das Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Nu står sammanhanget mellan krig och förintelse klart också för de tyska judar som fortfarande finns kvar. Vad de flesta samtida hade avfärdat som vanvettiga krav från Hitlers sida genomförs i början av 1939. Vad ingen får veta är att Hitler i ett anförande inför arméledningen går ett steg längre.
Nästa krig kommer att bli ett ideologiskt krig. Det vill säga ett medvetet krig mot folk och raser.
Nu är det de tjeckiska judarna som drabbas. Münchenöverenskommelsen hade brutits, nu deporteras de i tusental. Alla som under sommaren 1939 ser den minsta möjlighet att undkomma flyr ur landet. Ett särskilt tragiskt kapitel är historien om St. Louis irrfärder. Ångaren som skulle föra 1000 passagerare till friheten till Havanna på Kuba. De gav sig av i förhoppning om ett andra liv med dyrt förvärvat visum och 10 riksmark på fickan.
Glauben Sie mir, als wir von Hamburg abgefahren sind, da war eine Kapelle unten am Dings und haben gespielt, muss ich denn aus dem Städtelein raus. Meine Eltern hatten Tränen im Augen gehabt. Für mich, es war eine der größten Freude, um raus aus Deutschland, um ein neues Leben zu machen, wo wir keine Gefahr mehr hatten, wo Menschen mich nicht mehr anpöbeln wollten. Und ich habe mir versprochen, wenn mich jemand noch wieder im neuen Land Frecke Jude nannt, schlage ich ihm in die Schnauze sozusagen. Ich bin genauso ein Mensch wie alle anderen.
Vid den tidpunkten vilar Hitler upp sig i sitt residens i Alperna. Inom några veckor ska kriget vara ett faktum. Under tiden ställer St. Louis kursen mot Kuba. I Havanna väntar en obehaglig överraskning för passagerarna. De får inte gå i land. Anhöriga som har mött upp i hamnen kan ingenting göra. Ingen vill ta emot dem. Ångaren måste återvända till Europa.
Det stod dort auf dem Schiffen plötzlich als ein Mann rausgelaufen mit den Blut ist in von den Adern gelaufen und er ist dann ins Wasser gesprungen. Er wurde von einem von den Matrosen gerettet, aber er wollte eigentlich nicht gerettet werden, denn er hat sich versucht, die Adern rauszureißen. Aber er wurde ins Krankenhaus in Kuba genommen, aber seine Familie durfte ihn nicht besuchen dort.
De 1000 hemlösa judarna återvänder och hamnar i en fälla. I Antwerpen slutar irrfärden på havet, men inte flykten. 80% av dessa människor kommer att vara döda 1945. Kriget bryter ut och görs till förevändning för massmordet. Den 1 september undertecknar Hitler sin enda skriftliga order om statligt sanktionerade mord. Men inte på judar, utan på förment sinnessjuka. Med eutanasin övar man sig i att utrota värdelöst liv. Propagandafilmer som Arvet framställs på Hitlers order. De måste visas på alla tyska biografer.
In Deutschland allein müssen über 700 Millionen Mark jährlich für solche Unglücklichen aufgebracht werden.
Med exempel från djurvärlden visas varför den svagare måste dö.
Selbst unter gleichen Artgenossen finden Kämpfe statt, denen der Schlechtere zum Opfer fällt.
Föraktet för allt mindervärdigt ställs i kontrast till den rasrena människotypens heroiska liv.
Nur ein gesundes und starkes Volk wird leben und Wertschaft zum Segen der Nation und zum Segen der Welt.
Protester från kyrkan sätter stopp för morden. Hur skulle Hitler ha reagerat på protester mot massmordet på judar? Samtidigt med krigsutbrottet omsätts den nya ordningen i praktiken. Polen blir den första brottsplatsen. Utrota, utgallra, förinta. Den enskilda människans liv är ingenting värt. I mars 1941 gör Hitler sina högsta officerare till medbrottslingar i Sovjetunionen. Ingen protesterar.
Vi måste ha kamratskapet soldater emellan som ledstjärna. Kommunisterna har aldrig varit våra kamrater och kommer aldrig att bli våra kamrater. Det är ett förintelsekrig.
Han utfärdar sin så kallade kommissarieorder. Alla militärer och civila i det sovjetiska ledarskiktet ska mördas, alltså inte bara judarna. Krigsförbrytaren och massmördaren Hitler. Målmedvetet försöker man med propagandafilmens hjälp få det tyska folket att underkasta sig Hitlers vanvett.
Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen.
Ett kodat budskap. En propagandafilm förebådar folkmordet som ännu inte är beslutat. Hitler vågar sig bara på sånt som han tror är möjligt att genomföra. Nästa steg heter ghetto. Eftersom man inte kan fördriva alla judar tränger man ihop dem i särskilda bostadsområden. Warszawa, judekvarteren med 40 000 invånare före krigsutbrottet, förvandlas av Hitlers medhjälpare till ett ghetto med en halv miljon människor. I oktober 1940 byggs murar kring gettot. Risken för epidemier anges som skäl.
Well, it was a terrible feeling. It was a feeling of being in a trap. Of being caught in a trap. There was no way out. And we were completely helpless.
Hans Frank, Hitlers generalguvernör i Polen, har fastställt kaloribehovet per person och dag till 184.
You know, death from hunger is terrible. It takes a long time for somebody to die of starvation. A very long time. And it's a very painful death.
Det största folkmordet i historien. Här härjar svält och epidemier. Över 100 000 judar har redan dött innan de första tågen börjar rulla mot Auschwitz. Våren 1941 drar sig Hitler tillbaka till sin idyll uppe i bergen. Och här mognar hans beslut att lösa judefrågan på ett radikalt sätt. Den 13 mars 1941, Hitlers allt radikalare idéer kommer för första gången till uttryck i hans riktlinjer för speciella områden
som han tillkännager inför det kommande fälttåget mot Ryssland. På fyrens order ska bara en instans ha något att säga till om bakom fronten, nämligen SS. Den 30 mars 1941. Hitler preciserar sina förintelseplaner för sina generaler inför fälttåget österut. Kort därefter informerar han även riksminister Alfred Rosenberg, som förfärad anförtror sin dagbok. Det jag idag inte vill skriva ner, men aldrig kommer att kunna glömma. I mars samma år kallar Hitler generalguvernören Hans Frank till Berlin. Polen blir som första område judefritt, meddelar fyren Frank. Något senare rapporterar Adolf Eichmann.
Partikamrat Heydrich har av fyren fått uppdraget att verkställa den slutliga evakueringen av judar.
En slutlig evakuering av judar till ett samtidigt judefritt Polen. Det är det första steget i genomförandet av folkmordet. Exakt 2 månader senare skickar Heydrich ut en kungörelse enligt vilken judar i fortsättningen måste förhindras att utvandra med hänsyn till den förestående slutliga lösningen av judefrågan. Den 22 juni bryter Hitler sin pakt med Stalin. Den snabba uppmarschen påskyndar igångsättandet av massutrotningen. Till att börja med var det endast det judisk-bolsjevikiska ledarskiktet som skulle mördas. Men i juli 1941 står hela den östliga judendomen på dödslistan. Hitler vill att folkmordet ska ske systematiskt. Det första skriftliga beviset är ett direktiv från Göring från den 31 juli 1941. Heydrich följer Görings direktiv.
Vidtag alla nödvändiga åtgärder i organisatorisk, teknisk och materiellt hänseende för förberedandet av en gemensam lösning av judefrågan i hela det tyska intresseområdet i Europa.
Göring hade aldrig kunnat ge några direktiv utan Hitlers godkännande. Har diktatorn väl fattat ett beslut överlåter han åt sina medhjälpare och medhjälparnas medhjälpare att omsätta det i handling. Men han ser noga till att hans eget namn inte kan sättas i förbindelse med beslutet om mordet på judarna.
I think the mystery, the greater mystery lies in the fact that the whole nation followed him so blindly. And that all these acts of absolute inhumanity were perpetrated by people who were otherwise, as we all know, normal citizens, fathers of families, good to children, good to animals, you know, like in their homes and their gardens. And for me, the fascinating thing is, how do you reconcile this and what they did to the population outside when they left the church or whatever?
Den så kallade slutliga lösningen är en organisatorisk utmaning. Valet av mordplatser, avlivningsmedel och metoder att dölja brottet ombesörjs av Hitlers lydiga bödlar. Lettlands huvudstad Riga. Sen operation Barbarossa inlätts tjänar gettorna i det ockuperade Lettland endast som mellanstationer på väg till avrättningen. I en skog nära Riga träder specialkommandorna genast i aktion. Massavrättningar ska från hösten 1941 lösa judefrågan på ort och ställe. Vid en av de största enskilda aktionerna avrättas en novemberdag över 15 000 män, kvinnor och barn. Vid slutet av 1941 går operation massmord in i en ny fas. Även judar från det tyska riket deporteras till de ockuperade delarna av Sovjetunionen. Transporterna går långa vägar till dödskommandorna i Baltikum. Här i en gammal fästning från tsartiden, fort 9 i Kaunas, avrättar specialkommando 3 ur specialgrupp A den 25 november 1941 de första 2934 tyska judarna från Frankfurt am Main, München och Berlin. Medverkande i förbrytelserna, den tyska krigsmakten.
Die SD und die Einsatzkommandos und die Einsatzgruppen, ja, die sind mit dem Front mitgegangen und haben hinten hinterlassen eine Lücke, ja, weil sie gar nicht so viel Personal, ich sage es ganz einfach Personal, nicht so viel Kräfte gehabt, um diese vorgenommene Zahl von Juden zu töten. Und das hat besorgt die Wehrmacht.
Was diese ganze Sache angeht, ist, muss man sich wenden, und zwar mit aller Schärfe wenden, gegen die sehr geschickt vorangetriebene Pauschalisierung der Vorwürfe, also der Erfassung eigentlich aller früheren Wehrmachtangehörigen in den Vorwürfen. Denn das ist also, weiß Gott, in jeder Weise falsch und außerdem eine Demütigung und Erniedrigung fast aller Soldaten.
Das stimmt schon mit der ordentlichen Wehrmacht. Die waren schon ordentlich, die Leute. Was ich allerdings dann später im Krieg miterlebt habe, das sah anders aus.
De av Hitler beordrade statsförbrytelserna är visserligen strängt hemliga, men avslöjas ändå. De soldater på permission från fronten har att berätta sprids snart ryktesvägen. Mördarnas kapacitet är dock begränsad. Cyklon B löser det problemet. Ett desinfektionsmedel som mordvapen.
Es halbes Juden und Bakterien und Leis und Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube.
När hoppet om livsrum i öster inte infrias når händelseförloppet sin kulmen. Miljoner människor ska avrättas. Det nya avlivningsmedlet utlovar en slutlig lösning. Hitler känner tidspressen. Hösten 1941 fattas beslutet om förintelse. Den 20 januari 1942 samlas höga dignitärer under Heydrichs ordförandeskap för att organisera det praktiska genomförandet av den slutliga lösningen. Adressen är Große Wannsee 58 i Berlin. Förutsättningarna för det industriellt bedrivna massmordet står klara våren 1942. Belchets, Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Auschwitz, det är de första förintelselägren, slakthus för människor. Hitler anar att det är omöjligt att vinna förintelsekriget i öster, men judarna ska få sota för varje stupad frontsoldat. Ju fler som faller, desto värre. Mordbyråkratin bemödar sig nitiskt att uppfylla Führerns önskan. För att hanteringen ska flyta friktionsfritt hittar de på ett utspekulerat sätt att vilseleda offren. Varje dag måste juderåden fylla en kvot på 6000 människor för omflyttning, som det heter officiellt. Från stationen går tågen direkt till dödsfabrikerna, till arbetsläger som SS kallar dem på sitt nyspråk. Massmord enligt tidtabell. Reichsbahn hjälper effektivt till. 30 i första. Berlin, Auschwitz. 1000 resande. 6 i andra. Bialystok, Auschwitz. 2000 resande. Kostnaden är fastställd till 4 pfennig per passagerare och kilometer. Enkel biljett, ingen retur. Vid halvårsskiftet 1943 begär Himmler ännu fler godståg. Det får han. Slutstationen för den slutliga lösningen. Hitler har aldrig besökt platsen där hans mordplaner ska verkställas. Gaskamrarna, de ser ut som duschrum. Människorna uppmanas att hänga upp sina kläder och komma ihåg numret på kroken för att senare kunna hitta sina tillhörigheter.
Die Menschen sind rein, sie haben noch gelacht, sie haben noch gefragt, wo sie sich befinden. Und wir mussten verschweigen und nicht sagen, was mit ihnen passieren wird.
Kamouflaget fungerar in i det sista ögonblicket.
Und als der letzte rein ist, haben sie das Tor vermacht von draußen und sofort sind die zwei SS-Männer gelaufen und auf einen Stuhl in durch das Fenster, das war ganz oben, reingeschmissen dem Zyklon B. Und gleich haben wir gehört die Geschrei. So hat's ein paar Minuten gedauert, 10 bis 15 Minuten. Nachher hat man von der anderen Seite, von dem Hof, aufgemacht, 2 Türen. Und wir haben das Befehl bekommen, schnell, schnell rausziehen die Menschen. Im Krematorium konnte man nicht so viel, konnte man nur einen Tag 1000 Menschen verbrennen. Und die Gruben hat man 15.000 verbrennt, in die 3 Gruben. Das war sehr lange Gruben, vielleicht 6 bis 8 Meter lang und breit, anderthalb, 2 Meter breit. Und so in Gruben hat man 1000 Menschen auf einmal reingeschmissen. Und das hat gedauert Minuten, eine halbe Stunde waren sie alle verbrannt, teilweise verbrannt. Es waren noch einige Hände, Füße, was sind auf die Seite gefallen. Das musste man wieder auf das Feuer. Und es soll gar nichts bleiben von den Menschen, nur ein bisschen Asche.
Den som inte blir gasad genast blir satt i slavarbete. SS har exakt beräknat lägerfångarnas avkastningsvärde för den tyska rustningsindustrin. Förväntad livslängd, 9 månader. Vinst av uthyrning, 6 mark per dag. Avdrag för kost och logi, 60 pfennig per dag. 1631 riksmark är den ekonomiska vinst en slavarbetare inbringar. Också det hjälper till att finansiera kriget. I slutet av 1942 faller Hitlers mask av offentlig återhållsamhet. Inför partifunktionärer förklarar han på Löwenbräukeller i München.
Sie werden sich nur erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte, wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein.